Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Avsnitt 16. Rulla vinjetten. Hej och välkomna till Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel, Egemannen Ekberg. Som ni kanske hör på min röst så mår jag inte riktigt bra. Jag har dratt på mig någon influensa och samtidigt så gör jag en juicefasta, men den kan jag ta och berätta mer om nästa vecka när den är över. Lite ett spännande projekt. Så idag blir snacket kort och jag går direkt på gästen. Han är en naprapat och han tar hand om en hel del kända, det var så jag hittade honom. En hel del av våra kända träningsprofiler, och artister, och MMA-killar, tjejer. Det är en hel rad människor som passerar hans klinik. Och jag tyckte han verkar intressant för att han verkar ha en väldigt avspänd inställning till det här. Att det ska vara rätt så mycket skoj och rätt så mycket lek. Men utan mer snack, för det håller inte min röst för. Så från ett behandlingsrum, därav det lite ekoaktiga ljudet, i Stockholm. Från slutet på juli, jag ger er Jonas Parandian.
Hej,
hej. Hej, sitter med Jonas. Och nu är ditt efternamn alltså.
Parandian.
Parandian, säger man. Ja. Mm. Ja, jag har suttit och funderat på hur
det är enklare man ser ut.
Ja, det är det. Men så blir man lite så här. Ska man liksom vända på det så?
Det är få som får det rätt första gången.
Ja, det kan jag tänka mig. Men det är för att man krånglar till det antagligen. Parandian. Vi ska prata om träning idag. Och lite det runt omkring. Du är ju naprapat.
Ja, det stämmer.
Vad är en naprapat? Jag har så himla dålig koll. Jag är så, alltså, jag vet ju ungefär vad det är, men
det var en kiropraktor som startade naprapatin. Det här var över 100 år sedan. Som tyckte att det var jätteviktigt att jobba utifrån ryggraden, med att man skulle se till kroppen som en helhet och jobba med muskler och hjälpa till på många olika sätt. Så det är liksom en gren av kiropraktiken, kan man säga.
Okej. Men det är alltså, och det är en skyddad grej också, titel eller?
Ja,
det är licens och det är...
Ja, man är legitimerad av Socialstyrelsen. Så det är 4 år i naprapathögskola, 4 år utbildning plus 1 års legitimationspraktik som man gör på sjukhuset, och sen får man sin legitimation.
Okej. Men vad är skillnaden mellan kiropraktik och naprapati, heter det?
Det är lite svårt att säga exakt, för alla naprapater jobbar inte på samma sätt. Jag har kollegor som är ute och föreläser hela tiden. Man har en ganska stor liksom verktygslåda när man är färdig naprapat, så man kan jobba mycket med justeringar av ryggraden, man kan trycka mycket på muskler, jobba med träning. Man kanske hittar den stilen som passar sig själv liksom. Så att om du går till en naprapat och till en annan, så är det inte säkert att få samma behandling. Man kanske ser liksom problemet på samma sätt, men angriper det från olika håll. Och likadant där, jag har kollegor som är kiropraktorer också, och alla kiropraktorer jobbar inte på samma sätt heller.
Okay.
Så det viktigaste är inte om du går till en naprapat eller till en kiropraktor, utan det viktigaste är att du går till någon som är duktig på att fixa ryggar. Liksom,
om det man behöver.
Exakt.
Ja, precis. Men om man sen jämför den nästa, för sen är det väl massör som kommer i nästa steg kanske. Eller liksom sidan om. Ja. Vad är skillnaden där?
Till exempel här på naprapatanslaget, vi jobbar ingenting med massage.
Nej.
Men det finns ju naprapat som jobbar med massage också.
Okay.
Så att de kanske masserar först och sen justerar de några kotar. Men vi jobbar ingenting med massage. Men massör, det kan ju vara allting från en 2 dagars utbildning till liksom en gedigen flera månaders utbildning. Så att det, där har du liksom en skyddad titel. Och där är också lite grann samma sak, att det viktiga är att du går till en duktig massör liksom. Inte någon,
någon som passar en, alltså, ja. Någon som,
som har lite koll på kroppen.
Det blir bra av det liksom. Ja. Ja, för det är lite grann man hör, ja men gå till den där, för det är jättebra. Eller det är jättebra.
Men det är absolut det bästa, att man har kanske får liksom tips av vänner och bekanta att det här är en, här har fått hjälp. Då vet man att, då kan man känna sig trygg oftast.
Ja, ja men det är bra. Men vi pratar lite grann om träning här nu, och tränar du själv?
Ja.
Du tränar rätt mycket.
Ja, jag försöker.
Ja, ni har, ni har ett rätt bra gym här ute.
Ja.
Vi sitter i ett behandlingsrum här inne på naprapatlandslaget i Stockholm. Men,
här ute har vi lyftplattform och power rack, och så man kan göra det mesta.
Tränar du här eller tränar du?
Ja, blir ofta träning här. Jag försöker träna 2 gånger om dagen. Och då blir det enklast att ha det liksom i samband med antingen...
Det är jobbigt att dra iväg.
Exakt, ja. Men ibland blir det, tränar jag utomhus eller med, följer med vänner på deras gym där de tränar också. Men oftast här.
Du spenderar dina dagar här?
Ja.
Det är tidiga morgnar till sena kvällar här.
Ja, faktiskt. Så ser det ut.
Ja, men det är väl härligt. Och,
ja.
Det kan vara, jag brukar fråga, varför tränar du?
Det gör jag för att jag mår bra av det. Jag vill må så bra som möjligt. Och det har jag lärt mig genom att utforska min kropp. Liksom. Och att träning är en stor del av att må bra.
Så det är, du har liksom en underhållsträning av kroppen? Eller det är liksom, eller du har några speciella mål med träningen som du...
Att... Ja, mitt mål är väl att må så bra som möjligt. Men sen har jag kortsiktiga mål och lite mål som är lite längre sikt. Att jag vill klara av att göra vissa rörelser. Om jag ska liksom ett långt mål för längre fram, att stå på en hand, ett handstående. Eller göra en enarms pull-up när man drar sig upp med en arm. Den har jag snart, tror jag.
Okay.
Men att lära mig nya rörelser är också ett både långsiktigt och kortsiktigt mål. Jag spelade mycket fotboll när jag var yngre.
Ja.
Och då, alltså flera timmar om dagen när man var liten. Sen så började man spela i lite mer strukturerat, alltså med ett lag. Och då tyckte jag att det var... Jag gjorde allting som tränarna sa för att bli så bra som möjligt. Jag ville bli fotbollsproffs.
Mm.
Och när man tränar så hårt... Jag vet inte om... Tränarna hade kanske inte alltid den här kunskapen om hur kroppen fungerar bäst. Så jag gav alltid allt och... Jag var väldigt skadad för förr. Jag trodde att det hade med otur att göra. Att när jag blev skadad eller om jag blev förkyld. Att det var liksom, varför just jag igen liksom. Men med tiden så började jag förstå att det handlade inte alls om otur. Utan det handlade om att jag kanske tränade för mycket. Och alltid låg på gränsen till för hård träning. Och att jag tränade kanske för ensidigt. Och så började jag experimentera lite grann. Ja, man lite började försöka liksom utforska. Såg en spelare liksom, han är aldrig skadad. Vad gör han för någonting? Som då började jag, kan jag lära mig lite av honom. Och sen så började man märka liksom att men det här är en till spelare som aldrig blir skadad. Men han är jävligt noga med kosten liksom. Och man kanske inte får svära. Han är jävligt noga med kosten. Och så tänkte jag, åt bara pasta liksom, med stora spagettitallrikar. Två gånger om dagen liksom. Och började testa lite annan mat och märkte att jag fick mer energi och att kroppen återhämtade sig snabbare efter träningarna. Och sen så såg på en annan person, han var väldigt noga med sömnen. Att det liksom inte bara var, det var inte bara att ge allt på liksom fotbollsplanen som gällde, utan det var så mycket annat som gjorde att jag mådde bättre och kunde prestera bättre.
Ja, men för det finns ju lite grann, som sen har du i de lägre åldrarna så här, så ser ju fotbollsträning ut enligt formulär 1. Det är liksom spring ett par varv, stretcha lite grann och så här, en minuts dra lite framsida lår och nu spelar vi, eller nu kör vi övningarna. Så det är inte konstigt att folk, att de går sönder.
Nej, det är speciellt fotbollsspelare. Jag har hjälpt fotbollslag själv som naprapat och det är ju bland de idrottare som är... Med tanke på liksom hur mycket pengar de tjänar och så hur mycket liksom, de är ju extremt svaga för att vara elitidrottare generellt. Och de är ojämnt, de är ganska stela, alltså de är ojämnt, de har en sida som är mycket starkare, en sida som är mycket svagare, en sida som är stelare, en sida som är rörligare. Och det är ju, till exempel om jag jämför med hockeyspelare, de är oftast jämnstela, två stela sidor, och då har du inte kanske samma ökade skaderisk som en fotbollsspelare.
Nej, precis. Ja, de kan bli snea och allting också när de springer och...
Ja, jag tycker ändå de har som mål att bli liksom så bra som möjligt. Men de lägger inte, jag vet inte om det är för att de saknar kunskapen eller om det är ett, det tror jag att det är lite både och. Många av dem är väldigt lata också.
Ja, men det kan ju, det kan de ju säkert vara
alltså. De sitter och spelar tv-spel till sent på nätterna, vaknar precis liksom 5 minuter innan träningen som är på eftermiddagen, kommer dit med en McDonald's på sig i handen. Tror att det är liksom,
ja, för de räknar, jag kan bara käka det här för att jag gör en dag.
Spelar ingen roll vad jag käkar, för jag är fotbollsproffs och tränar 6 gånger i veckan liksom, har match. Och det syns inte på dem, men att liksom utåt sett, det estetiska, det ser de vältränade ut, men återhämtningen blir mycket sämre och sömnen blir sämre, allting, det blir en ond spiral liksom. Och sen undrar de, fan, varför blir jag skadad?
Ja, varför kommer jag inte vidare? För det måste ju vara någonting mellan, i alla fall de bästa och sämsta, för det är ju en jävla skillnad i hur snabba de är, alltså det är ju man har ju hört historier om Zlatan till exempel som fick mer kostråd när han, jag vet inte vilket lag han började liksom, där det var med käka nu det här, du ska äta det här, du ska äta det här.
Jag tror en stor faktor var Zlatan var hans fru faktiskt.
Ja, men det kan ha varit när de liksom så här, jag tror det var i Milan eller något sånt här.
Tog bort läsk och...
Ja, allt sånt här och drev ner på tv-spelandet just som du säger. Så var det väl en markant ökning i liksom prestationen och länge han...
Jag kommer ihåg när Fredrik Ljungberg spelade för Arsenal tidigt i karriären, han var där, hur han hade beställt upp någon extra portion mat på hotellrummet efter middagen för att han var hungrig, och det här liksom fick lagledningen reda på dagen efter liksom. Och där var det ju, de var extremt noga med vad de skulle äta, exakt vägde maten och så vidare, så det var inte alls populärt liksom. Så vissa klubbar ligger längre fram, men
ja, men de klubbarna ligger också längre fram om man tittar på ska de spelarna hålla liksom över hela säsongerna, så måste de ju. De spelar sjukt mycket engelsmän. Alltså alla de,
ja,
det är 50 matcher liksom på ett år. Ja, det kanske finns lite att hämta där. Men där började du i alla fall känna att du kunde hämta hem.
Ja, jag tyckte att det var... Men när man satt och kollade på fotbollsmatcher, så många satt jag bara liksom kollade snygga passar och snygga mål. Men jag var liksom intresserad. Den här spelaren är extremt snabb. Varför är han så snabb och försökte studera löpstilen, han är mer framåtlutad och så här snabb fotisättning och så här skjuter han ifrån, och försökte experimentera själv liksom, hur jag kunde bli snabbare eller stark eller röra på mig bättre. Det var väldigt skadedrabbad och liksom tränade väldigt, ja, men bara som någon annan sa, utan att tänka efter själv vad som var bra för min kropp. Men sen när jag började göra det, då jag lärde mig väldigt mycket av mig själv när jag lyssnade till min kropp.
Lade du till träning utanför då? Eller?
Ja, väldigt mycket.
Så du gjorde ändå som de sa fortfarande.
Ja.
Det är inte svårt att säga nej. Jag ska inte göra så.
Nej, det gjorde jag. Men jag la ner kanske 40 minuter längre tid innan träningarna för att värma upp ordentligt. Och sen så egen fysträning kanske 2 gånger i veckan.
Låter ju vettigt i alla fall. Hur länge höll du på med fotboll? Kanske aldrig har slutat.
Jag höll på fram tills jag var kanske 16. Jag fick ett benbrott. En sån här Thomas Brolin-fraktur. Så tog ett bra tag innan jag kom tillbaka från den skadan. Och det var... jag var tvungen att operera mig 2-3 gånger. Och sen när jag kom tillbaka, då var det inte riktigt lika kul. För då hade jag tappat ganska mycket av min snabbhet. Och kom in, började med lite andra grejer också. Kom in lite mer på kampsport då.
Har du sysslat med det också?
Har hållit på lite med boxning och thai-boxning.
Var det kul?
Ja, men det märkte jag också när jag började med boxningen till exempel. Att då trodde jag att, för vi hade varit liksom ett elitlag i fotbollen och mött Djurgården och Bromma pojkarna och Hammarby och att vi tränade som ett elitlag.
Att vara jävligt duktig och jag
är och så kom man till boxningen och bara liksom efter deras uppvärmning så var man helt slut och kände sig så dålig. Men man förstår liksom att kanske inte är så vältränad liksom. Och den uppenbarelsen har jag fått många gånger när jag utsätts för nya saker. Eller...
Ja. Mm. Ja, för boxning, visst, man har ju sett att de kör, det är mycket konditionsträning, alltså så här.
Mm. Men, explosivitet.
Ja, precis, det är liksom mycket snabbt och liksom hårt. Mm. Vilket, har du tagit med dig något av det liksom hit här, så här, när du tränar dig själv?
Ja, allting har jag nog tagit med mig, lite delar från hela mitt liv, saker som jag har lärt mig och personer som jag har haft som tränare och som förebilder eller som jag försökt studera själv. Men jo, det är klart att jag blev inspirerad av mycket.
Jag plockar lite här och, ja, precis. Mm. Vilken är den bästa träningen då, tycker du? För dig själv alltså.
Nu tränar jag med en israel som heter Ido Portal.
Ja,
han hjälper mig med träningen nu och vi träffas några veckor om året och nu faktiskt fick jag en, han ska precis starta ett mentorship program, så har jag fått en inbjudan att vara med i det som är, pågår i alla fall i 12 månader.
Okay.
Och då tränar vi 2 gånger om dagen i 6 dagar i veckan. Det är hans filosofi, det är movement, att röra sig. Det är ett ganska stort paraply, för där det innefattar ju allt. Så det är ju, jag tror att det bästa är att inte, den bästa träningen är att inte låsa sig fast vid en typ av träning, utan att zooma ut och ta lite mer helikopterperspektiv och ta lite av alla bitar liksom, och försöka utveckla sig, både sina svagheter och styrkor inom alla områden.
Mm.
Att försöka bli rörligare på alla möjliga sätt, bli snabbare, bli explosivare.
2 gånger om dagen, 6 dagar i veckan.
Mm.
Pallar kroppen med det? Alltså, blir det, eller det är så pass varierade pass?
Det är väldigt, väldigt bra programmering, så att det, precis när man hinner återhämta sig från en sak så är det liksom på den igen. Ett klassiskt upplägg kan vara att en måndag då är det mer bent arm strength. Saker när man böjer och pressar. Det kan vara pull-ups i ringar eller dips i ringar eller muscle-ups. Stora häv som man kallar på gymnastiken.
Mm.
Eller handstand push-ups. Så saker när man böjer och pressar. Det kan vara fokus på måndag till exempel.
Mm.
På tisdagen sen så kan det vara fokus på benträning. Och sen på onsdagen kan det vara fokus på straight arm strength. När man gör saker
statiskt, liksom.
Statiskt på rakan, som kanske front levers. När man hänger från en stång med kroppen horisontellt.
Mm.
Eller man är med i sådana planche positioner när man står med raka armar och kroppen rakt ut. Lite mer handstående träning.
Men du tränar då, alltså, om du säger att du har det på onsdag, så här, då är det 2 gånger om dagen då? Alltså.
Ja, 2 gånger om dagen.
2 gånger
fast lite dag. Olika typer av pass och upplägg. Beroende på vilken fas jag är i också.
Mm.
Så en period, jag tycker att man ska variera träningen ganska ofta. Många kör liksom på med sina reps och sets och sina övningar som de har som favoriter. Och det är bra att variera sig så mycket som möjligt och ha ett mål och programmera efter det målet.
Mm.
Så först bygga upp kanske en grundstyrka och en grundrörlighet och sen komma mer mot, ja, bygga upp en mer specifik styrka för övningen och rörelserna som man vill klara av.
Det är lite om man säger att du är ju tränad alltså, så att det känns som din träning är lite mer nästan finjusteringar och blir lite så lite bättre där, lite bättre där så. Men som jag som inte är alltså, det känns som jag inte skulle fokusera massa, utan jag skulle försöka fokusera på att gå liksom grejer som bara går ner i vikt liksom för att ta hand om vissa grejer känns så himla.
Ja, men jag tror att om man rör på sig så blir att gå ner i vikt en bieffekt av det.
Ja, men det blir det, det blir det ju såklart. Men vissa, jag kan ju inte se mig själv göra yoga till exempel, för jag kommer inte runt.
Nej, men
det kanske man gör ändå efterhand. Ja, även om man är
definitivt. Så att man ska nog inte bara fokusera på, och jag vet inte, liksom, man kan ju gå ner i vikt på många olika sätt.
Ja.
Folk kan gå ner i vikt om de stressar mindre till exempel, eller sover mer, eller förändrar kosten, äter mindre eller nyttigare, eller dricker mer vatten. Alltså det är ju så många saker. Det är inte bara vara att gå ut och promenera till exempel, eller springa. Det är ju oftast det kanske inte det effektivaste sättet för att förlora vikt.
Nej.
Det finns ju många saker som är bättre.
Ja, men jag tänker på alltså den här träningen att det känns som att börja i alltså.
Nej, jag tycker att man ska börja den här typen av träning ska man inte vänta en dag med.
I huvudet här sitter det liksom som att det är att jag ska bygga.
Men det beror på vad du har
det är som
mål.
Att jag ska bygga
om ditt mål är bara gå ner i vikt. Och det spelar ingen roll på vilket sätt du gör det. Men om du till exempel har som mål att få en stark och funktionell och rörlig kropp och må bra, då är det liksom lika bra att börja med det redan imorgon liksom, och ha det som mål. För då kommer det, det kanske finns något sätt att gå ner i vikt på lite snabbare eller effektivare. Men du måste hitta liksom ett sätt som du kan behålla den här vikten på, som du vill uppnå, en livsstil som fungerar för dig under lång sikt.
Ja. Jag bara tänker lite så här som skaderisken ökar när man inte är...
Att man kan... Nej, men det är allting, det finns progressioner på allt.
Ja.
Så att om du ser någon som gör, du kanske inte, det första du gör är kanske inte att stå på händer.
Nej.
Eller liksom ett tungt knäböj, utan då får man bryta ner det till något enklare. Mm. Till exempel så kanske man måste börja med liksom att stärka upp handlederna och axlarna och få ta reda på vad du har för svagheter och lägga fokus på de sidorna.
Ja.
Och sen successivt implementera mer.
Ja, för det kan man bara säga en sån enkel grej som jag en armhävning liksom. Mm. Det tar ju på, alltså för min del som har så pass mycket vikt som liksom ändå ska runt där. Jag kan ju aldrig i livet att jag har kunnat göra en sån här pull-up liksom. Men för det tar liksom på allt annat, men det kanske är där man ska börja. Och...
Ja, då finns det ju övningar man kan göra för att stärka upp. Det finns ju, man kan ju stärka upp varenda liten led i kroppen, och det behöver man göra. Mm. För annars kommer man ha liksom akilleshälar som på sikt blir svagheter och där skador kommer uppstå. Så om man bara sitter in sig på att göra vissa typer av rörelser, så kommer till exempel om man gör de här basövningarna bara, knäböj, marklyft och pull-ups.
Mm.
Man glömmer, det försvinner så mycket viktiga saker i den.
Folk som kommer hit här till dig,
mm.
är det i förebyggande syfte eller har det hänt någonting? Alltså, jag följer ju dig på Instagram, mm. och säger det är många som har kommit som har varit skadade liksom så här, som får hjälp med olika grejer. Men vilket säger du, alltså, kommer de hit när det väl är liksom...
Vid första besöket så är det oftast folk som har fått en skada.
Ja.
Fått ett ryggskott eller förstört axeln på, när de har gjort någon tung pressövning, eller det kan vara vad som helst. Och så hjälper man dem med skadan, och sen så är det många gånger de frågar liksom att det här, jag skulle inte ha tillbaka det här, och jag skulle gärna liksom vilja komma lite förebyggande, lite då och då för att hålla kroppen i schack. Och,
ja, som ett underhåll liksom.
Ja, exakt. så det är de flesta som kommer till mig är ju sådana som går förebyggande, tror jag, för att hålla kroppen i schack. Men
de flesta som kommer nya är skadade sen när de pratar.
Exakt.
Ja. Du känns ju jävligt rörlig, alltså med stretch, alltså stretcha och hur är det med, som jag springer en del, för ja, på något sätt känns det som att det hjälper mig på någon vänster, det hjälper mig med huvud och kropp, så, men när man kommer tillbaka och ska stretcha så är det ju lite grann man hamnar i den här gamla fotbolls stretchen. Så pratar, vi har en massör som kommer en gång i månaden till jobbet och bara kör lite grann. Så, så pratar lite grann med honom. Och så, ja, men han skiljer på stretcha och tänja liksom, och töja med mer, alltså där man stod belastade lite längre, inte så hårt kanske. Men jag vet inte, om man har varit ute och sprungit, vad ska man göra? Vad ska man liksom...
Jag tycker att det är bättre att lägga fokus på att mjuka upp kroppen innan man sticker ut och springer.
Mm.
Ja. Och det finns ju när du pratar om stretching och tänja och alla kanske har lite, det finns många som använder sig av olika uttryck, men att stretcha betyder ju bara liksom att man förlänger muskeln.
Yeah.
Och det kan man göra på många olika sätt, så det finns jättemånga olika metoder och tekniker för att stretcha en muskel. Och vissa metoder är bättre att göra före ett träningspass. Vissa metoder är bättre att göra på kvällen innan man lägger sig. Vissa metoder är bättre att ha bara som ett eget pass. Klassiskt innan ett träningspass är det bättre att göra lite mer dynamiska rörelser där man liksom kanske mer gungar eller liksom rör sig in mot ytterlägen.
Ja, man är ju kall. Alltså man är, det känns som man är kall i musklerna innan man börjar ut och springa. Så då känns det som... man nästan ska ta sönder sig om man skulle stretcha. Det är en sån gammal, gammal bild man har av det här.
Att det men många som ska sticka ut och springa, det är ju klassiskt att sen efteråt så stannar de 15 minuter och stretchar baksidan lite grann. Men det är som om du har tänkt att ha en bil och så ska du ut och köra med den. Det bästa är att släppa på handbromsen innan du kör iväg med bilen. Ja. Köra med handbromsen i, det blir liksom, det blir lite slitage och samma sak med kroppen. Om du kan, om du har svagheter i ryggen eller stela höfter, så är det bättre att mjuka upp dem på ett bra sätt innan du sticker ut och springer. Då kommer du ha ett lättare löpsteg, du kommer belasta kroppen på ett mer skonsammare sätt. Och har man gjort ett tungt löppass, då har du redan brutit ner muskeln på ett sätt, så då kommer de här liksom minuterna du lägger ner på stretching efter kanske inte ha så stor effekt. Då är det kanske bättre att lägga de minuterna i fall 5 timmar senare på kvällen när du är hemma eller
ja,
om man så är akut eller liksom
sitter och tittar på TV.
Men om du springer ett maraton i 4 timmar och sen så stretchar du baksida lår i 5 minuter, det kommer inte hända någonting alltså.
Nej, det, nej, men
dagen efter kommer du vara så jävla stel i alla fall.
Ja, man tycker det. Det är intressant, man har ju den, man har den här bilden, man har fått den här bilden, och det är lite grann, jag spelade också lite fotboll när jag var yngre, och bara gymnastiken i skolan var ju samma sak, liksom spring ett halvt varv här, sen så stretchar jag, sen så, så gör vi lite grejer, eller efter ett stannande kvar 2 minuter och så upp med benen, så vänta liksom.
Men det är, med stretching, det finns ju extremt många olika metoder, så att stretching handlar inte bara om att töja liksom en muskel passivt, att sitta i ett ytterläge och hänga där, utan det kan man göra på många olika sätt. Så att men jag tycker att man ska ha en lite grann, många som stretchar gör lite omedvetet, man intar en position och så sitter man där och man kanske pratar med någon kompis och, men om man har som mål, och det kan man göra för att varva ner och ta det lugnt och ha en liten god stund efter träningen, men om man vill ha som mål att bli rörligare och starkare och stabilare i ytterlägena som man skapar när man stretchar, då måste man göra det mer medvetet. Och precis som när man styrketränar, att ett vanligt upplägg brukar vara att man gör 10 repetitioner i 3 set till exempel. Och samma sak med stretchingen, och att man strävar efter att man medveten om hur långt kommer jag varje repetition när jag stretchar, försöker liksom förbättra sig, rörelsen lite bättre varje gång, så att man förstår att det händer någonting. För att om jag ger en stretchövning till en klient som kommer till mig, en patient, och sen så kommer de veckan efter och så frågar jag, hur har det gått med stretchingen?
Jag har gjort det
liksom. Ja, men har du blivit rörligare? Ja, det vet jag inte. Ja, men kommer du längre nu i stretchen än vad du gjorde innan? Ja, det har de kanske inte heller tänkt på alls. Men om jag förklarar för dem innan att vi har, alltså, det är på det här sättet och meningen med det här är att du ska bli rörligare, så tänk efter nu, hur långt kommer du nu och så vidare, så är man mer medveten om vad man gör och varför, och har någonting att sträva efter.
Nästan sätta lite mål på vad man vill vara. Ja.
Man kan ha mål för varje repetition man gör.
Ja. Men jag är lite så här, jag vet inte om det är rätt eller fel, men när man stretchar att man tar i så man liksom, man får ont, alltså det gör ju ont, det är ju en smärta. Men det är en bra smärta, men det är en smärta i alla fall. Hur vet man om den är bra eller om den är dålig? Alltså, nu håller jag på att ta sönder kroppen här, för det gör ju ont om man stretchar ut en muskel.
Just nu i min programmering som jag har fått av Ido Portal, då är det ganska tung stretching. Så igår var det ben på schemat, så då hade jag ett tungt benpass med skivstången på förmiddagen, och sen så var det tung stretching på eftermiddagen. Så idag är jag, alltså av stretchingen, så jag är superstel i baksidan. För att man är och töjer så extremt hårt så många repetitioner.
Men du vet då att det inte är något som är så.
Ja, men det är också det här, den här med stretchmetoden som jag har i den här programmeringen, kan ju inte någon som aldrig har stretchat baksida lår ordentligt göra.
Nej.
För då uppstår det skadligt. Så det är ju liksom med, som med vanlig styrketräning eller som en löpning, att jag säger inte någon som inte har sprungit eller otränat, nu ska du köra 100 meters ryck, allt vad du kan i en timme här. Då kommer liksom man få sträckningar och när man kör liksom explosiva löpningar. Så att man får bygga upp kapaciteten och träna smart, så att börja med lyssna till sin kropp och träna efter den nivån man själv är på. Är man jäkligt stel så får man successivt bygga upp den här rörligheten. Och det kan vara individuellt beroende på hur man tar hand om kroppen vid sidan av stretching och träningen. Men det är bara du som vet om
det är skadligt eller inte.
Exakt. Alltså det finns ju ingen handbok som talar om du ska stretcha exakt så här. För alla fungerar lite olika. Men då måste man vara väldigt lyhörd till sin kropp. Och det är bättre att ligga lite under gränsen. Om man aldrig har gjort någonting förut och så kör man lite grann så här, ja, hur känns det nu direkt när jag gör? Hur känns det en timme efter? Hur känns det 3 timmar efter? Hur sov jag den natten? Hur känns det morgonen, dagen därpå? Ja, men det känns okej. Okay. Ja, men då kanske jag kan köra lite hårdare nästa gång. Och så successivt bygga upp den. Och inte ställa liksom, ja, om det känns bra. Ja, men då kör jag 10 gånger hårdare nästa gång. Pang, nu gick baksida låra.
Ja, men det är det. Man är rädd för, eller vad man ska säga. Men om man kommer då liksom och så känner jag så här långt kommer jag. Och sen så slarvar man med det ett tag. Hur funkar, alltså det är ju inne på sådana här små konstiga frågor, men hur funkar musklerna? Gör de liksom tillbaka om man blir nästan ännu stelare än vad man var innan? Eller kan man dra på det liksom igen ganska så, eller det är individuellt också hur musklerna är?
Det normala är att man blir inte stelare än vad man har varit innan.
Det
beror på vad man har gjort under den här perioden då. Om man har legat helt stilla liksom i en hopkrup fosterställning så kanske man blir det. Men den rörlighet man bygger upp, det är precis som med styrketräning. Det är ju en färskvara. Utnyttjar du inte den här nya rörelsen, det är liksom, jag stretchar ju inte bara för att jag tycker om att stretcha, utan jag stretchar ju för att bli rörligare, så att jag kan använda den här rörligheten i ett annat moment, när jag till exempel klättrar eller när jag kryper eller när jag står på händer och vill förflytta mig på något sätt och behöver och känner att nu kommer jag inte till härifrån den här positionen jag står i nu, och vill jag komma till den positionen men jag är begränsad för att jag är för stel här och där, så måste jag stretcha den rörelsen för att klara av den här passagen till exempel. Så det är inte bara, jag stretchar inte bara för att jag älskar att stretcha, utan jag stretchar för att jag...
Men du älskar att stretcha också.
Ja. Jag njuter av all träning, för jag vet.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den delen ger mig så mycket i den andra träningen. Allting hänger ihop. Så jag tycker om alla bitarna. Men det är alltså som igår när man ska göra liksom 75 repetitioner i 5 set. De här baksida lårsätten, varje repetition gör ont. Och det är liksom svettas som och illa. Det finns ju andra saker jag tycker är roligare såklart.
Tränar du en hel del här inne, men springer du något? Eller alltså konditionsträning på det sättet?
Ja, men konditionsträning Det får jag av till exempel när vi gör de här sakerna, idoportals, locomotion, att förflytta sig på olika sätt. Mm. När man använder hela kroppen, kryper som en ödla, upp till ett handstående, ner till att krypa som en apa, till en brygga och rotera och gå som en krabba. Det blir kondition.
Det är konditionsträning.
Ja, men sen så springer jag en del, men absolut inga långaste, utan det är mer sprint, uppförsbackar, platt mark, korta sträckor, riktningsförändringar, men inte...
Ett intervallstyrket, alltså lite...
Ja, lite mer sprint och fokusera på att liksom förbättra mitt löpsteg. Men jag sticker inte ut 1,5 mil och joggar.
Nej.
Det har jag inte tid. Då kan jag lägga den tiden på att finslipa andra saker som jag kan bli bättre på.
Ja.
Mm, som ger mig mer.
Det känns lite slöseri med tiden.
Mm.
Kosten, alltså vi pratade lite grann om när du tränar fotboll att du tittar på kosten och tittar på sömnen. Man kan säga sömnen, hur viktig är det? Alltså, den känns som den är väldigt viktig. Alltså.
Extremt viktig.
Och det är liksom en halvtimme. Alltså.
Ja, det är en mirakelmedicin.
Det kan slå över liksom på sån kår. Sen om man 5,5 timmar eller 6 timmar så kan det vara en enorm skillnad, tycker jag själv. Alltså.
Alltså, sömnen, det är en sån mirakel. Det är så kraftfullt. Folk förstår inte hur kraftfullt sömnen är. Det slarvar så mycket med sömn. Om folk visste hur kraftfullt det var, då skulle de lägga sig 10 varje natt och ha minst 8 timmar sömn varje natt. Då. Vi påverkas mycket av stress, olika stimulanter som socker, elektroniskt ljus, att man sitter och kollar in i dataskärmen eller tv-skärmen precis innan man går och lägger sig.
Mm.
Det här högintensiva elektroniska ljuset är så starkt och så liksom artificiellt ljus. Hjärnan förknippar det med solljus och så börjar hjärnan tala om för kroppen att nu är solen på väg upp igen, fast egentligen man snart ska gå och lägga sig.
Ja.
Så börjar den pumpa ut mer kortisol och stresshormoner för att man ska vakna till. Jag träffar många klienter som har sömnproblem, säger de till mig att men jag jobbar hela dagen och sen när jag kommer hem från jobbet vid 6-7 tiden så börjar jag liksom bli trött och sen äter vi mat, sen sätter jag mig framför tvn vid 8-9. Och sen är jag klar vaken. Sen kan jag inte somna. Och sen så går jag och lägger mig vid 1-2. Och så får de kanske bara 4-5-6 timmar sömn. Det håller inte längden. Kroppen behöver 8 timmar. Minst. Om man rör på sig och tar hand om som den ska. Och om den behöver återhämta sig.
Men det kan jag förstå då att man får sömnproblem. De väcker dem i kroppen. Har suttit och käkat till exempel.
Ja.
Sen väcker de kroppen genom att sätta sig och titta på tv.
Mm.
Eller dem. Jag ska inte säga dem. Vi.
Det är när man sover. Det är liksom, går man och lägger sig, för många tror att det bara handlar om antalet timmar också. Men det är också vilka timmar man sover. Och hur man sover. Och vad man gör innan. För när man sover. Om man har bra kvalitet på sömnen. Det är då kroppen producerar som mest hormoner som bygger upp och reparerar kroppen. Steroidhormoner. Om man till exempel innan man går och lägger sig har för mycket stress av att ha suttit och kollat på rakt in i en dataskärm till exempel eller tv-skärm, eller om man har druckit alkohol eller kaffe sent på kvällen, även fast man somnar så kommer man inte ha samma kvalitet på sömnen.
Man sjunker inte ner i den.
Så om man till exempel innan man går och lägger sig en timme innan har en wind down timme där man slår av allt elektroniskt ljus och gör lugna aktiviteter som boostar det parasympatiska nervsystemet som hjälper till att återhämta kroppen, då kommer du få mycket bättre kvalitet på sömnen när du sover sen. Och sen är det också viktigt hur, alltså att du ska sova i ett rum som är helt kolsvart. Inte det minsta ljus, man ska absolut inte ha tvn eller någon lyst jod eller någon mobiler som står på som kan störa sömnen. Kolsvart, tyst, svalt.
Det är det.
Ja.
Ja.
Annars är det generalfel.
Generalfel, ja. Men kan man inte säga varför mycket? Alltså, det måste ju finnas någon gräns för när det går över till. För då vet man om man är ledig och man får sova lite längre.
Mm, men oftast så sover man för mycket för att man kanske ligger på minuskontot. Att man har kört för hårt med kroppen, haft för mycket stress. Eller att man har för dålig kvalitet på sömnen. Har man bra kvalitet på sömnen så vaknar man på kroppen när man vaknar när man har fått nog.
Mm.
Men man kan sova för mycket också såklart.
Man känner att man blir ännu tröttare av att man sover. Man tycker att ja, nu har jag fått sova ett par timmar till på helgen här. För att och sen så är man ändå tröttare.
Men när man är i en hård träningsperiod så behöver man mer återhämtning. Känner man att man har lite sämre immunförsvar under en period, att det är någonting som håller på att krypa på, kanske man behöver mer som... Så att det är, ibland behöver man mer som en, runt 8 timmar, alltså mellan 22.00 och 06.00, det är liksom en bra tumregel att försöka hålla de timmarna.
Ja, då får jag skjuta det lite grann. Ja. 22 brukar jag satsa på, men så går jag upp i 5 och så springer jag på morgonen.
Ja, men det är ganska bra.
Ja, jag tycker det funkar hyfsat för mig. Men kosten, ja. Du pratar om att man har någon inflammation. Jag har sett att du har gjort dina supersmoothies, inflammationssmoothies. Ja. Hur mycket väger du in i det liksom, till klienter och sånt också? Eller du eller det är mest till dig själv?
Nej, här på naprapaten så vi försöker ha ett helhetstänk. Där vi, det är förr, när man, jag har gått med gamla, många gamla kiropraktorer som liksom har hållit på i flera år. Och det är mycket lättare att fixa folks ryggar förr. För man var mycket friskare. Då kunde man liksom, hade man ett ryggskott så kunde man trycka på en kota på en muskel och sen så var det stort sett bra. Men om man har misskött sömnen, misskött kosten, suttit stilla på kontorstol i 10 år och sen så börjar man sig ner på golvet och ska plocka upp någonting och få ett ryggskott, det smäller till i ryggen. Då är det liksom, här en process som har tagit 10 år för att få upp den här kroppen. Då är det kanske inte bara att putta på en kota för att den personen ska bli helt frisk.
Ta 10 år till för att få rätt på det.
Nej, men kroppen har en enorm förmåga att återhämta sig och läka sig själv, och den strävar hela tiden efter att bli bättre. Men man måste hjälpa den lite grann på vägen. Så gör man rätt saker så går oftast ganska snabbt. Man kan känna stora skillnader ganska snabbt när man gör rätt saker. Men vi försöker hjälpa till med alla bitar. Så kosten är en viktig del, definitivt.
Men är det, för jag har sett som sagt de här smoothiesarna du gör på Instagram, så antiinflammatoriska.
Ja, men det är lite skämtsamt. Ja, men äter man rätt saker för sin kropp så är det som medicin för kroppen.
Vilka är det? Ja, det kan man ju inte säga för det är till ens kropp, men vilka tycker du är supergrejerna att äta liksom? Vad är det som...
Ja, men det är som du säger, det är lite svårt. Det finns ju såklart vissa saker som man kanske ska undvika. Jag tycker att jag personligen mår bättre, och de klienter som jag hjälper, att man tar bort gluten. Det kan man testa själv. Hur mår jag om jag provar att undvika gluten i 4 eller 6 veckor och bara försöka känna liksom, hur känns det den här perioden? Mår man bättre utan, så kan man ta ett val själv om man vill eller inte. Processat socker, halvfabrikat, kött från djur som inte har fått leva ett bra liv, alltså sånt tycker jag man ska undvika på grund av att det inte är bra för kroppen. Växt frukt och grönt som är besprutat och inte har fått växa liksom i frodig jord med full på mineraler och vitaminer också. Alltså det smakar ju ingenting, och sen så är det ju bortkast. Det blir bara liksom bukfylla. Det ger inte kroppen näring och vitaminer och mineraler. Men vad man ska äta, det är lättare att säga vad man ska undvika, men vad man ska äta blir... Jag vet inte om du har läst en bok, Weston Price, vad heter det? Physical Degeneration. Författaren heter Weston Price. Han är en läkare som har rest runt i världen och studerat naturfolk och i deras naturliga habitat, som eskimoerna, vad de äter. Och de har ju liksom generation efter generation ätit en diet som består av 90% av fett och proteiner.
Fett, fisk.
Ja, exakt. Extremt mycket fett och proteiner och väldigt liten del har bestått av kolhydrater. Och det har de mått bra av. Sen har han varit i Sydamerika och följt en indian, de Quechua-indianerna, som tvärtom har en föda diet som består av 85% av kolhydrater och väldigt lite som består av fett och proteiner. Och det är vad de mått bra av, generation efter generation. Och sen har han sett liksom, vad händer när de här börjar äta mer fett och proteiner? Då börjar sjukdomarna komma. Men hos eskimoerna börjar liksom... Så att en viss del är genetiskt. Så äta efter sin egen kropp. Och idag, min pappa är från Iran och min mamma är från Sverige, så det är liksom en blandning. Så man måste vara väldigt lyhörd. Och det är många inte gör. Jag träffar klienter som jag hjälper med kosten, och man frågar då: hur mår du efter att ha ätit en fettrik måltid? Det vet man inte riktigt. Hur mår du en timme efter? Hur mår du 3 timmar efter? Hur sover du den natten? Det är inte många som kan ställa sig själva de här frågorna och kan svara på dem. Men är man lite mer lyhörd så får man all informationen vad som är bra för din kropp. Det är många vet att dricker jag 2 glas vin så blir jag påverkad eller kanske lite salingsberusad. Och alkohol är liksom en ganska kraftig stimul för kroppen. Men allting du stoppar i dig påverkar kroppen på ett eller annat sätt. Mm. Och inte lika kraftfullt som kanske alkohol. Men man får väldigt mycket information om man lyssnar till kroppen.
Mm.
Mm. Men vad ska man äta?
Finns det någon super... superlivsmedel?
Laga sin egen mat med råvaror och bra kvalitet. Det kommer man jättelångt på. Och om man är från Sverige med svenska föräldrar generation efter generation och har blå ögon och blont hår, då kanske man ska ha en kost som består till större delen av fett och protein, kanske 60-75%. Därför brukar LCHF fungera så bra för svenskar i Sverige. Men det finns inte en diet som passar alla hela livet. Då kommer hela tiden en ny superdiet här, en ny superdiet där. Men det finns ju inte en diet som passar alla. För då hade den upptäckts för länge sedan. Så det är viktigt att lyssna till sin egen kropp. Och när man är stressad kanske kroppen behöver en viss typ av föda. När man tränar hårt, en annan typ. Min kropp fungerade inte likadant när jag var 20 som när jag var 25 som nu när jag är 32. Så kroppen är en levande organism, så det går inte att följa ett strikt kostschema heller. Nej. Det är mer komplicerat än så.
Man vill ha en manual. Ja, bocka av. Nej, men det är lite grann i det där med att lyssna på vad man...
Mm.
Men det, känna sin kropp själv. Vad man...
Ja, men och ta smarta val. Alltså, man förstår ju vad som är bättre. Om man går in i affären så...
Man kan ju räkna ut det lite.
Exakt,
med sunt förnuft så vet man.
Och sen så kan man också börja experimentera vad som funkar för sin egen kropp.
Ja, för jag pratade med, jag vet inte om du vet om Jakob Gudiola. Men när vi pratade om det där med gluten så sa han, ja, det är klart det funkar jättebra eftersom utesluter det så gör det av mycket annan skit också.
Mm.
För det finns ju så mycket produkter som är färdiga. Bara ta bröd, kakor, pasta, det är så mycket annat i det också. Så utesluter man det så blir det bra. Så det funkar jättebra. Alltså, det är en bra grej att börja med. Så. Men sen att det är någon viktminskning eller att det är någon dietkur på det där sättet, det ska man nog inte säga rakt av.
Nej, utan det får man känna efter själv.
Det är väl för mer bra. Dricker du mycket sådana smoothies?
Ja, periodiskt. Nu har det varit lite en dålig sommar.
Ja.
Så, men jag sa att det skulle bli 30 grader i helgen faktiskt.
Ja, 15 blöd. Ja, 15 exakt.
Men så det har blivit lite mindre smoothies än vad det brukar bli. Men det tycker jag om. Det kan vara allting från gröna smoothies till frukt- och bärsmoothies.
Hur ser du på sådana grejer som proteinpulver, kosttillskott och den här biten? Är det bra eller behöver man det?
Ja, det... Framförallt så finns det ju så mycket man kan göra naturligt. Alltså med att äta bra föda och kost. Med sömnen, att man sover rätt timmar och har bra kvalitet på sömnen, att man tränar rätt och tillräckligt mycket, rör på sig tillräckligt mycket och varierat för att kroppen ska må så mycket bättre. Så, men samtidigt så, det finns ju kosttillskott som folk mår bättre av. Men oftast är de flesta som jag träffar som kommer till mig, de äter ju protein... dricker proteintillskott som av kass kvalitet som gör deras kroppar mot sämre. Oftast är ju de bästa proteinpulverna är ju extremt dyra. Men sen är det vissa saker, vitamin D plus K2 känner många att de blir piggare av. Men det kommer ju studier som säger först det ena sen det andra. Vissa mår bättre av att ta magnesium på kvällarna. Men jag tycker att det är viktigt, det finns ju mycket man kan göra innan man ska börja ta...
Innan man ska sätta i sig en massa.
Men det finns bra kosttillskott. Oftast är de svindyra.
Ja, det är väl så. Ja. Men, Men har du märkt någon skillnad nu? Vi pratar om vädret, att det har varit en dålig sommar. Det är lite grann det här med D-vitamin och man mår sämre. Och man, alltså, det måste ju påverka våra kroppar ändå.
Ja.
När vi är vana vid. Men du har inte...
Jag märker framförallt att på vinterhalvåret, att när det blir mörkt, att jag blir... att jag blir lite tröttare. Men jag har inte märkt så mycket nu på sommaren. Det har inte påverkat mig på någonting, att det var en dålig sommar, mer än att jag saknar sol.
Ja, nej, men det, för att det är ju det här. Alltså, det bildas ju D-vitamin av solen i en. Liksom, man är man är blomma liksom. Man tar åt sig.
Ja.
Så det kan ju påverka.
Ja, det gör det definitivt. Och, men samtidigt... Man måste ju vara utomhus också för att få den här solen. Det är många olika faktorer som spelar in att man mår bra eller inte. Man kan må väldigt bra på en regnig sommar om man är ute i regnet också.
Ja.
Men om man bara sitter inne i soffan så blir man deprimerad.
Det kan vara det som är problemet. Ja. Men om man pratar sommar och vinter, om man pratar på dygnet. Är det någon fördelar och nackdelar med att träna på olika... Du tränar ju två pass per dag så du måste ju liksom göra det. Det är så. Men är det någon fördel med att träna på morgon, träna på kväll, träna på, för kroppens skull alltså?
Det optimala, det är väl också lite individuellt, men om du kan välja själv exakt när du ska träna, om du bara ska träna ett pass om dag, då skulle jag träna 9:30-10, ja, någon gång på förmiddagen.
Mm. Inte direkt på morgonen, utan för lite.
Ja. Sen hinner jag äta lite frukost och sen köra ett hårt pass efteråt.
Ja. Om man pratar sömnen, om man tränar sent på kvällen,
Det
påverkar det sömnen? Ja, man kan ju köra slut så man är så uttrött, så man bara
men det blir ju, träning blir också ett stresspåslag. Så att träna klockan 9 eller 10, när det egentligen är soltåget ska gå, så kommer du förskjuta kurvan. Du kommer inte få kanske nå samma djup på återhämtning som om du tränar klockan 6 och sen äter middag klockan 7-8 och sen ha en wind down timme från 9 till 10 och sen kolsvart och sover klockan 10. Det tror jag man mår mycket bättre av. Men det är inte alltid man har
möjlighet. Men så är det ju. Men, för det, jag har ju själv känslan av att om jag tränar senare, alltså när jag har tränat så gör jag ju absolut inte att jag, även om jag tränar så jag blir trött, så tar det bara en liten kort stund, sen är jag ju piggare än vad jag var innan jag tränade, oavsett när jag tränar egentligen.
Men sen beror det på vad man tränar också. Om du tränar till exempel någon kampsport och har stenhård sparring, då blir det ett hårdare stresspåslag. Det är många kampsporter som kommer hit som ligger vaken i timmar efter för att de har så mycket adrenalin kvar i kroppen. Men om du till exempel tränar på någon slags långsam, till exempel tai chi, så kan ju det stimulera det parasympatiska nervsystemet. Så det beror på, alltså om du tränar meditation till exempel.
Ja.
Så det beror på vad man tränar.
Men om man tränar liksom styrketräning eller går ut och springer eller något sånt här. Så känns det som att jag...
Det brukar jag generellt sett liksom förskjuta...
Piggare och glada.
Exakt. Ja, det brukar man vakna till då.
Ja.
Det är inte många som kommer hem efter en löptur och känner sig sömning.
Nej, liksom så här, måste bara jag lägga mig nu.
Nej.
Nej. Ja, men det, ja, det känns det som jag tränar på morgonen. Det är bara för jag har ingen annan tid. Så att folk säger, du tränar så tidigt, duktig det. Ja, jag har ingen annan tid, jag måste göra det. Jag är inte alls duktig, det är jättetråkigt att göra det. Men det, att klockan ringer liksom, 4:30 på morgonen. Så.
Det är ute och kör.
Ja, det är det bara liksom frågan. Jag har pratat med folk om doping och så här. Men det var bara en fråga som dök upp när jag satt och funderade igenom. Alltså smärtstillande. Det är de som, om man säger, har suttit stilla inte rör på sig så här, så smäller de ryggen och sen så bara lever mot liv på värktabletter istället för att göra något åt det. Alltså, hur ser du på smärtstillande? Alltså kemiskt bara ta bort smärtan.
Nej.
Är det vettigt eller ovettigt?
Det tycker jag är ovettigt.
Ja.
Jag träffar patienter som har huvudvärk av att de äter huvudvärkstabletter, att de har ett beroende av så att de har fått som en bieffekt av huvudvärkstabletter har de fått huvudvärk som blir en ond cirkel. Och alltså smärta, det är ju en signal från kroppen som talar om för dig att nu är liksom någonting någon vävnad ska, någonting håller på att ske liksom. Så hur tidigt man kan ta den här signalen bestämmer ju också hur liksom skadan, hur stor skadan ska bli. Om till exempel man har, får huvudvärk, så finns det oftast en anledning till det. Det kan ju vara att man vaknar upp på söndag morgon och har druckit en massa alkohol. Men det kan vara att man har sovit för lite, att man inte har gett kroppen tillräckligt med näring, att man äter för dåligt, att man inte har rört på sig tillräckligt mycket, att man har stressat för mycket. Det kan ju vara många olika orsaker. Och att då ta liksom en huvudvärkstablett eller smärtstillande och dämpa de här signalerna, det tillåter dig bara att fortsätta leva den här dåliga livsstilen. Det blir som att sopa skiten under mattan. Så det är ingen lösning på problemet. Och oftast till exempel när man har ont någonstans, så är ju det för att någonting är skadat. Om du har, liksom, om du har skadat dig, så om du tar smärtstillande, det gör att det tillåter dig att fortsätta provocera här området, kanske inte kommer läka på ett bra sätt.
Det var ju nästan svaret. Jag väntar mig alltså lite grann. Ja, men det är intressant, för man hör ju vissa som jag får ont i benhinnorna när jag springer till exempel. Ja, men ta två Alvedon innan du går ut, så känner du liksom inte av det. Det är inget problem liksom.
Nej, men det är väl inte, låter inte som att det blir en långsiktig lösning på problemet.
Nej, det känns ju som att det...
Då skulle jag hellre liksom kolla hur rör sig i fotleden, är det för stelt i höfterna, varför blir de här musklerna mer belastade, hur ser löpsteget ut, vilka muskler är för svaga, vilka muskler är för stela, och liksom försökt zooma ut och se lite mer på helheten.
Jag ser vad problemet blir. Vad är den vanligaste skadan du stöter på?
Det är mycket ryggproblematik som kommer hit. Och axlar är också vanligt. Det är väl det vanligaste. Men vi får ju se allting från folk som har problem med höfter och knän och fötter och tår till och med. Så att det kommer allt möjligt.
Hur mycket beror på att man feblar? Jag känner ju själv, jag har just fått, alltså, ett tag tillbaka så har jag haft ont liksom här. Och då känns det som att jag överkropp så jag går liksom lite grann så här nästan för, och då får jag ont på andra ställen. Alltså hur mycket gör man det?
När man får ont någonstans, alltså, så vill kroppen skydda. Kroppen har enorm förmåga att kompensera, så då ändrar den ju om. Så då kan man ju bli helt sned av att, att kroppen vill skydda något område i ryggen. Och då blir det ju konstig belastning på andra delar.
Ja, så får man ut någon annanstans så tycker man, fan,
Man måste gå till naprapaten hela bums när
man känner det där, ja.
Annars blir det någonting man drar på, så måste man köpa klippkort.
Då ska man köra långt. Har du familj eller du...
Nej, det har jag inte.
Nej, du liksom lever på. Alltså, men jag har sett att du har haft lite syskonbarn och sånt.
Ja.
Och de gillar också att röra på sig, eller?
Ja,
är hela familjen liksom så här?
Nej, men barn älskar ju att leka och röra på sig. De blir ju också... De tycker ju spännande när man kryper och stoppar händer och rör på sig. Ja. Då vill de ta efter och göra lika. Och de är ju... Ja, de blir väldigt inspirerade, tycker jag är superkul.
Ja.
Och det kan ju vara med i någon park och träna. Då kommer ju alltid de första som kommer fram, det är ju liksom barn. Och som försöker ju likadant. Och...
Kolla vad jag kan.
Exakt.
Ja, men det ser det liksom så här som lite förebild för dem här också. Dina som så, syskonbarn så där. Det är nog...
Ja, men det är kul att man kan inspirera. De tycker ju superkul att... Träna, är det här träning? Så visar de någonting, ja, det är träning. Är det här också träning? Så, ja, det är också träning. Så de tycker det är jättekul att röra på sig. Men det är, barn har ju en, alltså, helt fantastisk kropp som kan röra på sig på alla möjliga olika sätt. Men de har ju inte kunskapen till att utveckla det. Utan när man hamnar i skolbänken, när man är sju, så blir man ju liksom oftast långsamt stelare.
Ja.
Och sen har man kanske, jag vet inte hur många timmar gymnastik man har.
Det är ju väldigt lite. Jag har...
Och det är inte heller liksom, det är inte så mycket lek och rörelseinriktning. Utan när jag hade gymnastik, då var det någon som rullade ut en fotboll och så sprang man och spelade fotboll. Och det gjorde vi på träningarna sen på kvällarna också. Men barn behöver ju få leka liksom fritt utomhus till någon kommer att släpa in för att de är så trötta.
Ja.
Det är vad barn ska göra.
Ja, lekplatser som där det inte är uttänkt hur man ska göra utan ja. Själv
precis.
Fara runt.
Men ibland behöver man de lära sig att leka också. Alltså någon, och det är vi inte vuxna. Vi är vuxna så bra på, tror jag. Att lära barn att leka på rätt sätt.
Nej, det känner jag själv. Jag har ju två barn. 12 och 8 år. Så. Känner det där. Det är lite svårt för dem att... Vi köpte en studsmatta nu till exempel.
Ja.
Jag vet inte hur bra det är för kroppen.
Det är superbra.
Ja,
det är inte många som tränar på hur man orienterar sig i luftrummet till exempel.
Nej.
Det träffar jag också kampsportare som... De är bra på marken, men när de blir kastade eller om de ska göra ett hopp eller en kullerbytta i luften så blir de helt disorienterade och bara faller ihop som en död säck potatis liksom. Så att det är viktigt att träna på alla bitar. Träna på att falla och träna på att ramla.
Ja, ja, det är ju en grej med det. Det hörde jag ju, vet han, Timbuktu, Jason. När han var i, det måste ha varit i Värvet-intervjun, så han skulle börja åka skateboard igen. Han sa, det gick ju liksom, första tiden gick jag till att börja ramla igen. För ramla gör man, det gäller bara ramla rätt. Så det var ju första träningen innan man kunde köra igång.
Men Timbuktu är smart.
det gäller bara ramla liksom.
Ja, men det är ju också ett av dem. Om man ska lära sig till exempel att hoppa eller gå balansgång på räcken eller, så är det ju ett bra steg att först lära sig att falla och ramla.
Ja, för det gör man ju.
Ja, exakt. Alltså, man kommer och börjar man i fel ände så gör man illa sig och skadar, så kanske man tror att det här är en dålig typ av träningsform. Men så kanske man inte har, det är kanske inte alls en dålig typ av träningsform, det är bara att du har hoppat över vissa väsentliga steg i träningen som ska utveckla dig på rätt håll, så att när man faller så är det ingen konstighet alls.
Nej, då är det bara att rulla vidare och ta sig framåt. Ja. Jag har en dotter som vill börja på judo, så jag kan tänka mig att där kan de nu lära sig jävla ordentligt.
Ja, det är jättebra.
Ja.
Blir man kastad till höger och vänster.
Om man börjar dra ihop det här lite grann, har du någon rekommendation nu till, som kan gå ut liksom allmänt till folk när det gäller träning? Vad ska man liksom? Det är
en allmän rekommendation. Men att jag tycker att många som kommer hit, som jag hjälper, de har som mål att må så bra som möjligt. Det är därför de tränar. De går till gymmet 2, 3, 4 gånger i veckan. Eller springer 3, 4 gånger i veckan, för att deras mål är att må så bra som möjligt. Och kanske sätta sig ner och fundera på, finns det någonting jag kan göra istället för att springa 4 timmar i veckan? Kan jag göra någonting av den här tiden som får min kropp att må bättre? Kan jag till exempel, vad händer om någon som bara styrketränar, till exempel börjar lite mer, kanske springer en gång i veckan också, skulle den personen må bättre av det? Eller den som bara springer, skulle den personen må bättre av att lite mer stretching, rörlighetsträning och styrketräning? Försöka utmana sig själv och sin kropp lite mer, att lära sig nya rörelser. Träna smartare.
Ja, träna smartare. Lära sig. Lyssna på sig själv också lite mer kanske.
Lite mer lekfullhet.
Är det någon du tycker jag ska intervjua? Någon som du tycker är intressant när det gäller träning? Och antagligen jättemånga som du...
Ja, någon svensk person då?
Ja, ja, det kan du, ja, det är nog enklast kanske.
Ja, men då finns det en person som heter Joakim Andersson. Han har jag aldrig träffat personligen, men jag följer han på Instagram och kommunicerar lite grann med honom där. Han är en person som inspirerar många på att röra sig på lite mer gymnastiska sätt. Och det hade varit intressant att höra hans filosofi.
Ja, men då ska jag se om jag får grepp om honom. Men då återstår bara att tacka för att du ville ställa upp och prata en liten stund om träning.
Ja, tack själv.
Tack.
Så, där var det 16:e avsnittet med Jonas Parandian. Titta nu in på hans Instagram-konto som är naprapat-Jonas. Så ska ni få se väldigt många, många speciella övningar. Och ni kan ju försöka göra de här hemma. Jag har inte försökt det, kan jag säga. Jag hoppas jag kan göra det. Men det är en bit kvar. Sen kan ni även gå in där via den, så hittar ni säkert vidare till naprapatlandslaget. Har ni något problem så ta kontakt med dem, för att det är, de verkar veta vad de sysslar med faktiskt. Och sen tycker jag att ni ska följa mig på alla sociala medier. Det är Egemannen och det är Facebookgruppen som är Du får vila sen. Och det finns lite överallt. Jag är på Tumblr, jag är här och jag är där. Men sök man Du får vila sen eller Egemannen så hittar ni mig någonstans. Och tack alla ni som har börjat ge några små kronor för avsnitten ni lyssnar på. Ni kan alltid swisha till 070 410 55 75. Men då är det bara en sak kvar att säga. Och det är kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.